Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornold och med
Mattias Gritzelt.
Läget?
Bra, jättebra. Vi sitter i en tyst och fin bur
idag. Ja, jag tänkte säga det. Ja. Hör ni? Det är nästan helt tyst. Fantastiskt. Vi sitter i en bur som är så ont om syre i, så att om ni märker av att vi fejdar iväg efter 10 minuter, så är det, ja, då är det syrebrist. Eller risk för syrebrist, för det är väldigt tajt. Men det är tyst, så förhoppningsvis blir väl ljudet bra den här gången i alla fall. Vi hoppar rakt in. Det är inget att vänta på det här.
Nej, vi kör igång.
Nattsvart eller inte för global ekonomi är... vi pratar ju alltid om inköpschefer. Det är det enda vi bryr oss om nu för tiden.
Ja, alltså lite mer. Men,
är det 90% av din tid du lägger på inköpschefer?
Absolut inte. Jag skulle säga att det är mindre än 5%. Men det är ändå...
Det framgår inte i podden.
I podden är det mycket inköpschefer. Nej, men faktum är ju att de där, jag har ju sagt det tidigare, de har ju ett starkt samband med liksom tillväxt och med börsrörelse historiskt, och därför ska man ju hålla koll på dem. Och just förra veckan så kom det ju in siffror då från amerikanska inköpschefer, det som är ISM-index. Och det kom ju även innan in den mätningen från Market, som är en mer, ja, den är också amerikansk, men den finns också för andra delar i Europa och även globalt och så vidare. Och normalt så pekar de här ungefär samma riktning. Just nu så pekar de i lite olika riktning, och då kan det ju vara värt också att tänka på vad som skiljer dem åt och
ja,
så där.
Vad beror det där på? Man kan tycka det är väl samma sak.
Man kan ju säga så här, alltså trenden senaste året tydligt ner för båda, så att det är liksom, om man bara tittar på stora bilden så är det ju inget konstigt så. Men Däremot sista två mätningarna så har ju global PMI, alltså global inköpschefsindex, har ju faktiskt ser ut att bottna lite eller har vänt upp lite grann. Medan då till exempel ISM-index förra veckan var ju fortfarande nattsvart då. Och till exempel för just den amerikanska mätningen, ISM-mätningen jämför med marketmätningen, så är det ju så att man frågar olika antal bolag. Och i marketmätningen så frågar man ju även mindre bolag. Och tittar man historisk liksom korrelation eller samrörelse med tillväxt i de här, så är det ju faktiskt så att det är market som har varit lite högre korrelation mot tillväxt. Så att det kanske är en marginellt bättre och bredare mätning, till exempel mot industriproduktion. Och i så fall så ska man ju tolka det här inte riktigt lika nattsvart, men om man bortser från de här senaste två mätningarna, så är det en fortfarande en nedgång. Och just ISM-index förra veckan var ju faktiskt en tydlig besvikelse, och det man ska ha med sig framför allt är ju inte bara att man tittar på inköpschefsindex för tillverkningssektorn, som vi fokuserar väldigt mycket på, utan det man har väntat på i den här avmattningen som har pågått så länge är ju om det ger några spridningseffekter. Och där finns ju till exempel ISM-mätningen, både den här mätningen för tillverkningssektor och för tjänstesektor. Och förra veckan så kom båda in då sämre väntat, medan då återigen market var lite högre. Så jag skulle nog ändå säga att det sista är inte sagt, och det ser ut att vara en avmattning definitivt inom industrin, men kanske med vissa spridningseffekter.
Just det, så vi kommer inte släppa taget över... inköpschefsindexsiffror.
Absolut inte. Och sen fick vi ju svenska inköpschefsindexsiffror för också.
Och de var deppiga.
Och de var ju riktigt deppiga. Om man säger det fallet som var, det var det största fallet på 10 år. Faktiskt.
Det var nästan så kraftigt som man började fundera på, stämmer de här siffrorna? Men det verkar det göra.
Det
har inte kommit ut någon dementi på det i alla fall. Men det var en kraftig nedgång. Vad beror den på?
Nej, men i Sverige,
är det Tysklands spöket som nu
absolut, det är fortfarande vår största exportmarknad, och naturligtvis så har vi sett, vi är ju en cyklisk ekonomi, och vi ser många av dem, av den trenden som vi har sett i Europa under längre tid, det börjar naturligtvis märkas även hos oss. Och vi har ju tack vare den svaga svenska kronan klarat oss lite i konkurrenskraft och annat, men jag tror att någonstans så kommer även vi märka av den här avmattningen kraftigt, och det märks ju både i de här mätningen, men även om du tittar, det vi har pratat om tidigare, arbetslöshet och så vidare.
Just
så att, lite mörker där, men samtidigt om man ska lyfta fram det positiva, vilket man kanske gör för sällan som analytiker, så måste man ändå säga att marketindex faktiskt 2 månader i rad stigning, och faktiskt vi fick också kinesiska inköpschefer som var faktiskt marginellt bättre än väntat. Så att, inte allt i mörker.
Inte becksvart. Även om det var rätt höstruggigt på börsen också förra veckan faktiskt.
Det var det.
Och det är väl någonstans där också. Börsen kommer till slut i kappverkligheten kanske. Vi möter ju vinstprognoser som har hyvlats ner rätt rejält under hösten. Vi pratat om det tidigare. det är alldeles för positivt inför nästa år. Man börjar alltid på 10% och sen får man dra ner det.
Vinsttillväxten ser ju ut att vara någonstans, alltså som prognosen är nu, så är de ju ungefär 10% inför 2020. Och jag tror jag nämnt det tidigare också, någon amerikansk industri ska ju växa 17% sina vinster eller något sånt där. Och det känns ju alldeles för högt. Samtidigt som du säger, om man tittar i början på det här året, så var ju förväntningen om vinsttillväxt också typ 8-10%, och nu ligger de på 2 för år. Så att det ska väl ner lite grann. Och tittar man på bolagen som inför den rapportsäsong som är på gång, som har angivit en liksom någon slags vinstguidning, det är bara 113 bolag som gjort det, alltså det vill säga man kommer att se utsikter, och då är det 31 bolag som har sagt att de är mer positiva och 82 mer negativa. Och snittet de senaste 5 åren har varit att 74 bolag har varit negativa, så att de är lite mer negativa överlag då.
Just det, det är amerikanska bolag alltså.
Ja, exakt.
Som guidar. Det gör ju inte svenska bolag på det sättet. Kanske nej. Bra eller dåligt, jag vet inte. Men de gör inte det i alla fall.
Nej, precis. Här anger man ju i bästa fall om man ser en oförändrad eller en försvagad eller förbättrad efterfrågan.
Just det. Men det är klart, om man har de siffrorna, då känns det ju lite tveksamt att nå 10% vinsttillväxt för 2020. Men vi får se.
Det ser tufft ut. Samtidigt så finns det lite utrymme i värderingarna. Alltså de är inte så höga, så att vi kan ju faktiskt, även om vi inte når de 10%, så kanske vi kan leva med lite lägre vinst och ändå inte tycka att värderingen är för höga. Det är ju, vi får hoppas på det, helt enkelt.
Ja. Däremot kan man väl säga att om börsen sjunker och ekonomin tappar lite fart, så ökar väl det sannolikheten för att Trump ska agera, kanske. Vad vet jag, kanske skriva ett avtal med Kina, ligger lite närmare då.
Absolut, det är väl inte omöjligt att man gör det innan valet. Mm. Sen kanske man river upp det sen då. Men, det är ju definitivt så att vi kommer få leva med någon typ av handelskonflikt eller värre de närmaste åren.
Just det, så är det. Vi hade ju ett kundevent i torsdags med väldigt prominenta gäster i form av Carl Bildt, känner alla till. Och vi hade ju också General Petraeus som jobbar för KKR, som är delägare till Söderberg Partners. Men han har ju varit CIA-chef och chef för invasionen i Irak och Afghanistan. Och han har ju hyfsat bra koll på geopolitik. Det var ett ganska intressant samtal. Det pratar vi ju mycket om, Kina och handelskriget. Intressanta tankar därifrån att ta med sig. Man pratar mycket om varför hamnar man här, varför har vi den här konflikten med Kina, och någonstans var det ju så att när USA, västvärlden bestämde sig för att plocka in Kina i världssamfundet, WTO, alla de här organisationerna, och se till att få igång Kinas tillväxt, så var man ganska säker på att Kina man skulle kunna lyfta Kina ur svält. Det har man gjort. Man var ganska säker på att man skulle att Kina skulle få en lång period av tillväxt, vilket man har fått. Men man var också rätt säker på att Kina skulle närma sig väst. Och det är ju någonting som inte har hänt. Man trodde att Kina skulle öppna upp sig som land, bli mer transparent, men det har ju inte hänt, och det är en stor besvikelse. Tvärtom, Kina har gått helt sin egen väg, och nu är väl egentligen den slutsatsen man kan dra av det här samtalet att Kina kommer fortsätta göra det. Det här är bara början. Det handlar inte om att skriva på ett handelsavtal, utan den här maktkampen mellan USA och Kina, den kommer fortsätta länge. Och USA och Kina har ganska stora maktambitioner. Man tog fram ett exempel, 70-årsfirandet som man hade här förra veckan av Folkrepubliken Kina, där president Xi pratade verkligen mycket om fred och fredliga relationer, men man visade upp vapen som i den här militärparaden, som för övrigt kanske var världens största någonsin, som är brutala, om jag förstod det rätt, på de här två herrarna. Sannolikt en hel del vapen som visades upp där, som fick underrättelsetjänster här i väst att ha svårt att sova på natten kanske. Så att man rustar upp militärt nu, det är det nya. Vi känner alla till Huawei och all teknik och att man liksom kommit ikapp där, men nu handlar det också om på försvarssidan att man kommer in med helt ny teknik och rustar upp. Så att det där kommer ju följa oss länge. Man pratar också om Mellanöstern förstås. Samma sak där är ju att det är ju ett form av misslyckande att man hamnat där man hamnat. Kina eller USA mer osäker på vilka som är allierade och inte kanske. Lite mer oklar kring Saudi, framförallt Turkiet. Man kommer väl försöka, kom nyheter idag också att man kommer ge efter för Turkiet eftersom att man helt enkelt osäker på om man är en allierad eller inte. Där var man ganska tydlig. Det här kommer att ta årtionden innan det lugnar ner sig igen. Det kommer inte hända att man hittar en fredlig lösning på, utan det, sen kommer det variera i olika grader hur stora de här konflikterna är, men det här kommer, det kommer fortsätta på det spåret. Det var liksom gissningen framåt. Och ja.
Ja, det är ju lite i linje också med vår strategirapport där vi då dels har en intervju med en geopolitisk expert från KKR just, General Petraeus kollega, som också säger att det finns liksom inte den här tillbakagång till business as usual, utan det här är något vi får leva med i decennier. Men sen hade vi också en temadel där vi just pratade om det här är slutet för Pax Americana och liksom att det här med att USA drar sig tillbaka som världspolis lite grann. Så att vi får nog helt enkelt, de framgångar som kommer in i handelskonflikten får nog kanske ses lite mer kortsiktiga, och sen så finns det en risk för lite mer protektionism på sikt och kanske positioneringar och populism på olika håll. Liksom.
Just det.
Det får vi nog helt enkelt räkna med, tror jag.
Man får helt enkelt bara göra det och acceptera att så är fallet. Verkar inte finnas några snabba lösningar på det, tyvärr.
Nej.
Yes. Den här veckan då, vad har vi här? Konsumentprisinflation. Hur taggad är du på den? Det finns både i USA och Sverige. Jättetaggad!
Absolut. Nej, men det kommer ju både i USA och Sverige. Och i USA så väntas det vara på ganska oförändrade nivåer. Och det vill säga om vi tittar på liksom kärn-KPI, alltså konsumentprisinflation justerad för mat och energi, annat, då är det, ska det ligga kvar på tidigare 2,4%. Och förra gången så var det en ökning från 2,2, och det är ju nytt cykelhögsta. Så det är ganska bra fart i amerikansk inflation faktiskt. Och det har ju till exempel då, om man bygger modeller kring det här med ISM-index och annat, så ser man ju att det har faktiskt varit ett starkt samband. Men det ska också någonstans toppa här ganska snart inflationen, så ska det snarare vika ner igen. Så att jag tror ju att man kanske ligger kvar på samma nu, men sen så börjar det faktiskt falla undan lite. Och det är ju inte så konstigt också med tanke på hur Fed och så agerar framöver, att man faktiskt ser att inflationsförväntningarna är ju snarare ner just nu.
Ja.
Vad gäller svensk inflation så är det naturligtvis intressant för Riksbankens prognos, som nog förmodligen kommer behöva justera ner sin prognos. Dels om ränteprognosen, men även kanske KPI-prognosen eller konsumentprisinflationsprognosen. Och där hade vi senaste mätningen, sån här KPIF, alltså när man justerar för fasta räntekostnader, på 1,2 var det va? Procent. Och det var ju nedgång från 1,3, och redan det låg ju under Riksbankens prognos. Så där kan man ju nog räkna med att det ska justeras ner. I övrigt så kommer det är ganska tunt med statistik. Det kommer lite grejer. Tyska industriorder bland annat, viktigt att se om det finns någon slags botten i. Vi har svensk industriproduktion som ju kanske inte är så intressant. Det är snarare viktigt att se. Det är ju sånt som vi egentligen redan vet i princip. Men ändå, ja, viss data som man ändå ska hålla koll på. Och avslutningsvis skulle jag också vilja säga att du nämnde Saudi förut. Vi hade förra veckan ett ganska bra fall i oljepriset på 5-6%, och det har varit 2 veckor i rad nu. Och där meddelar man ju att man är tillbaka på full produktion i princip. Så att den här drönarattacken hade ju en väldigt kortsiktig effekt på oljepriset. Och därmed så är det egentligen samma trend som tidigare. Vi får inga ordentliga spik i oljepriset. Vi får liksom inga inflationstendenser därifrån. Nej. Makro mattas av, vilket gör att inflation ska ner och centralbanker kommer vara mer stimulativa. Vilket ju de senaste åren i alla fall har tolkats positivt på börsen. Om du ska göra det framöver, det får vi återkomma till.
Mm. På börsen är det hyfsat lugnt, men rapportperioden drar igång så smått. Vi har ju en giganternas kamp, vet jag inte om vi ska kalla det, men den är ändå alltid lite småkul. Det är ju Creades mot Öresund, Mats Kviberg mot Sven Hagströmer. Och vi har Creades ramlar in på torsdag och Öresund på fredag. Kanske lite roligt. Däremot så har vi Kappahl på onsdag, och nu gick ju faktiskt budet igenom. Kom det idag, det är måndag eftermiddag vi spelar in det här, och då har informationen kommit att Mellby Gård har fått över 90% och kommer således påkalla tvångsinlösen i Kappahl och avnotera aktien. Det tog lite tid där, och jag har en spaning på det där faktiskt om att det kanske kommer ta lite tid att få igenom bud. Ja, jag är nöjd med den här spaningen, den är bra. Och den är ganska bra och rätt så intressant. För det är så här att För att påkalla tvångsinlösen krävs 90%. Och när man gör det så heter det, stipulerar kanske aktiebolagslagen, och då är man på kapitel 21, tvångsinlösen. Paragraf 3 står att man ska få en räntekompensation som aktieägare under tiden från att tvångsinlösen påkallas, kanske heter, till att man faktiskt blir löst. Det där kan ju ta 1 till 2 år innan det händer. Det brukar ta ganska lång tid. Och under den tiden har man rätt till en räntekompensation, står det där. Och den räntekompensationen är den som står i räntelagen. Och då tror jag man är paragraf 5 faktiskt. Och kollar, så står det där att den räntekompensationen som utgår ska vara Riksbankens referensränta. Den är 0 sen i somras. Plus 2%. Det är ju skitbra ju. Melby Gård känns som få 2% av dem på en obligation från Melby Gård. Det är bra ju. Så att jag tror det här är ganska attraktivt. Jag tror att det kan, framåt kan det där bli, om fler kommer på det där, så kom, och det har säkert massa kommit på, kan vara orsak till att det är svårt att få svar från småspararna som inser att ja, då kan jag ju ligga där med kassa, eller man ska säga räntesidan av min portfölj i väntan på tvångsinlösen och få 2% per år på det. Det kan man ju leva med. Eller hur?
Absolut.
Ja, så att det är en spaning. Det där kommer vi se mer av. Att folk väljer att faktiskt gå till tvångsinlösen och få sina 2%. Och det är inte så dumt faktiskt. Bra! Har vi något annat?
Nej.
Syret räckte i en kvart.
Ja,
men nu behöver vi andas. Vet ni vad? Det här var veckoanalysen den här gången. Vi hörs nästa vecka. Ha det gott! Så var ni era kära mödrar och var ni era fäder med. Därför partypatrullen och kräver det. Och våga inte stå där stilla med benet på väggen, stå där och chilla. Då kommer disco snuten fälla dig. Då får du pisk på truten. Olagligt att inte dansa, asexuell, straight eller transa. Och vi ska upp bland molnen, varannan dag med nasså och skål sen. Vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar. Skiter i tiden och vad klockan slår när vi rivar hela dygnet så långt vi får.